Det är nog bäst att börja ganska traditionellt sett ett dylikt kåseri. Eller ett litet kort företag. Jag vill först tacka er här i Inroil för den förtröstan, den tillit ni har till mig som en obekant person, att jag ska kunna tala om ett ämne som en person som Nils Ferlin. Det har ju skrivits så väldigt mycket om honom och i så många olika tonarter. Och hans liv är väl till det närmaste. Hans stämningar, hans sätt att skriva, hans sätt att vara. Och vad han har upplevt, det finns både sanna och osanna historier om honom. Om hans bravader i Klara. Om hans hårda tid. Om hans svåra tider och så vidare. Alltså, hjärtligt tack. Så återgår vi till Nils Ferlin. Och det är väl onödigt att egentligen räkna upp någon vidare data om honom. Men för säkerhets skull, han är född, var född den 11/12/1898 i Karlstad. Karlstad domkyrkoförsamling, som han tyckte om att säga. Han svarvar redaktionssekreteraren Johan Albert Ferlin, Nya Värmlandstidningen. Och hans mor, Elin Natalia, var byggmästardotter från Karlstad. Mycket förmögen på sin tid. Men i varje fall, det var då det. Alltså Nils växte upp med all sannolikhet som andra barn i den tiden. Ett gott föräldrahem, ett gott hem. Med vissa orosmoment, alltså fadern var ju en oerhört litterärt intresserad person. Och likaså moder. Men redaktionsarbetet på den tiden var hårt och mycket krävande. Så att det kan hända att det var orostider där också. I varje fall när Nils hade fyllt 8 år där omkring, då flyttade familjen till Filipstad där fadern övertog redaktörskapet för Bergslagens Tidningar, en tidning som tyvärr gick omkull. Det tog fadern mycket hårt. Likaså för familjen var det ju naturligtvis. De klarade sig. Och fadern dog när Nils var ungefär 9 år. Och då förändrades hans ställning helt och hållet. Familjens överhuvudtaget. De blev en familj på Vrontö. Men modern hade ju, det fanns ju lite pengar kvar, men det var ju inte någon nämnvärt alltså att röra sig med. Och det år som han levde i Filipstad, han levde alltså de viktiga åren av barndomen, skolåldern, ynglingaåldern i Filipstad. Och alla dessa år satte mycket djupa spår i hans liv. Och från den tiden stammar väl hans världsbild, kanske. Det är kanske ett stort ord, men hans livssyn. Människorna var på den tiden i en liten småstad ganska inskränkta. Mycket ståndsmässiga sådär. Så det var inte så lätt för en familj i små omständigheter som dock skulle och ville behålla en viss yttre stil. Och jag tror inte att jag ska stanna så mycket vid det, alltså, för att allt det där kan ni ju läsa om i böcker om honom. Så. Och jag frågade honom inte så mycket hur det hade varit och så där, men han berättade och så. Men han berättade lite grann om hur folk betedde sig. Men från Filipstads tid kan man minnas. Och det är verkligen värt att minnas att han på 20-talet gav ut i Filipstad publikationer. Det var julhelga, påskhelga, oxhelga, tidningar, tidskrifter där han gisslade stadens ämbetsmän, stadens lyten överhuvudtaget. Och så berättade rätt roliga historier om dem, alltså. Han hade också revyer och sånt i Filipstad. Där han skrev sketcherna själv om ofta. Senare i samband med Elof Arle och Weiler Hildebrandt och såna figurer. Såna människor. Förutom att Nils Ferlin gav ut publikationer i Filipstad på 20-talet, så spelade han också teater. Han hade genomgått i Lin Svenssons teaterskola i Stockholm och bandade, som man sa på den tiden, alltså, det var Riksteatern nu gör. Det var olika teatersällskap man reste runt Sveriges rike med. Och han höll på med det till cirka 30. Då hade han i slutet på 20-talet börjat skriva med så här schlager. Det är väl inte något vidare, det var väl ingen av dem som särskilt slog. Men för honom personligen så var det, jämte de här tidskrifterna som han gav ut, det var en oerhörd träning i versskriveri och rimsmideri. Någonting som han senare skulle komma att ha en oerhörd nytta av. Och redan 1924 så hade han skrivit mycket djupt, mycket allvarsam vers, alltså dikt. Men hans självkritik har ju alltid varit mycket stor. Och han var stor, mycket fängslad av Fröding och Dan Andersson. Och värdera dessa poeter hade stort inflytande över hans form på den tiden. Så att hans självkritik sa honom att han icke skulle ge ut någonting då. Han ville helt enkelt inte skriva allvarlig dikt eftersom han kände den starka influensen från andra stora poeter. Men mot slutet av 20-talet, närmare sagt 29, så övertalade i varje fall hans svåger honom att, eller hans vänner och släktingar och så, att han skulle ge ut då de här dikterna. Och hans svåger, aktuarie Selin, kände Astlund, Karl Astlund, som då var litterär rådgivare på Bonniers. Varför Nils skrev rent sin vers, sina dikter, och hela samlingen lämnades in till Bonniers genom Maskol Silverstolpe. Och Maskol Silverstolpe hade haft, när han hade då varit utomlands, så fick alltså inte de här dikterna förrän ganska sent vid jultiden eller något liknande. Så det var för sent för debutboken att komma ut. För läkningen kom den ut 1930 på våren. Och väckte från början mycket stort uppseende i de litterära kretsarna. Elis Andersson i Göteborg skrev äntligen en ny skald. Och Stockholmstidningarna, och inte själva Stockholmstidningen, men de andra Stockholmstidningarna var mycket belåtna. Sten Selander skrev också en ny skald. Då började hans litterära bana på allvar. Och sen kom ju böckerna i följd, alltså det var inte, han hade ju alltid några år emellan, så 33 först kom Barfota barn. Den första hette alltså En död dansares visa. Ja, och så har vi då Åren i Klara. Men jag tror inte att jag behöver stanna vid dem, de åren, så mycket. Det var svåra år. Dikt betalades inte med stora pengar på den tiden. Och han fick inga jättehonorar från Bonniers. Stipendierna var få. Mycket sällsynta företeelser. Han förde var en sceniska, sa honom en gång. Han skulle spå honom på något nöjesfält. Det var väl något nöjesfält han skulle spå honom. Du har väl fört ett mycket oroligt liv. Det var ju inte svårt att räkna ut eftersom han hade ett R på handen efter ett sugglas som hade gått sönder. De åren är mycket omtalade och otaliga vänner, kamrater har berättat om dem i böcker, i essäer, i kåserier och så vidare. Så det stannar vi inte vid. Vi har gått till nästa bok, det var 1938. Det kom Goggis. I den finns många anmärkningsvärda dikter. Där är de mycket fina dikterna till och om hans mor. Som alltid betydde mycket för honom. Hon hade gått bort julen 36. Sen bröt kriget ut så småningom. Och han skrev de här mycket berömda Idunkrönikorna. Men till slut blev det honom övermäktigt att skriva dem därför att det hände så oändligt mycket. Och trycktiden, de måste ha, ja, den blev kortare, den blev längre snarare. Det är 3 veckors tryckningstid. Så att vad han skrev idag, det var inaktuellt om 3 veckor. Den kortaste tiden han kunde få, det var 11 dagar. Men redan då var ju historierna, krigsutvecklingen, fronten hade ändrats och så vidare. Så det var inte längre så aktuellt varför han upphörde. Det är stor sorg för många. Kriget gick över. Och sen dök jag upp. Och vi flyttade ut i landet. Han hade hyrt en stuga ute i Penningby, fullkomligt obesett. Han hade hört om någon annan, en liten stuga som låg vid vatten. Och den hade inte vi. Det var 200 riksdaler för 200 kronor för en sommar, visst. Så han betalade den och vi kom ut sen någon gång efter midsommar. Han hyrde den i maj. Vi kom ut efter vid juli eller något, första juli. Och bettade han på 2 böcker samtidigt den sommaren. Såväl på det här lilla häftet, alltså yrkesvisor, det var han inte så särskilt förtjust i, men han tyckte jag måste ge ut den för vanliga, så han hade ställt krav på det. Men han arbetade på diktsamlingen med många klarta lyktor, som alltså kom ut 1944. Vi gifte oss 1945. Och det var väl ingen, vare sig i stan eller på landet, som trodde att Nils Ferlin skulle komma att trivas där. Men det gjorde han. Han ville bort från Klara. Han har senare, mycket långt senare alltså, han sagt: jag skulle icke ha klarat ett år till. Jag skulle icke ha övt ett år till i Klara. Det säger något om hur svår den tiden var. Och som sagt, vi flyttade ut till landet, alltså 44, 1947 köpte han Norrboda, ett ställe som han älskade. Han trivdes där. Låt vara att det blev tyst och ensligt alltså. Men, och de första åren var rätt stormfyllda, folk tyckte ju att herregud, till Nils Ferlin så kan man komma när som helst, och visst, för all del. Men frisk och kry så går det bra att bo till en människa. Och har man inget arbete så gör det heller ingenting. Men nu kan det ju hända att till och med en poet kan behöva arbetsro. Varför det var jag som fick leka Kerberos. Det var inte så väldigt roligt alla gånger. Men jag hade inget val. Man hade att välja antingen Nils lugn, hans möjlighet till arbete, eller då spoliera allt. Det var ju inte därför jag hade gift mig med honom. För hans stil skulle spolieras precis. Så Kerberos, det var jag. Men det var ju bättre, tyvärr. Jag menar, det var ju inte så roligt heller för Nils att måste säga nej till människor, men vad skulle man göra? Sen så småningom tog jag också de hårda åren i Klara ut sin rätt, det vill säga sin skatt, efter skatt om man ska säga så. Hälsan bröts. Inte för att han bodde på landet, men för det att åren i Klara, nödår, hundår, hade brutit hans hälsa. Och så mycket sprit alltså. Det är ju en offentlig hemlighet att han drack rätt mycket. Men jag såg honom ju inte någon vidare beruskad, och han tappade aldrig alltså. Han tappade inte medvetandet om vad han gjorde alltså. Han glömde aldrig vad han hade gjort alltså sådär. Men hälsan bröts ner, det blev reumatisk värk, och småningom så blev det också magvärk. Det var allt vintermatt med ett annat skript. Men det kanske inte är så intressant, för allt det där kan man läsa. Men vad man inte kan läsa i bok om, det är: varför flyttade Nils Ferlin till landet? Och det var ens det att han inte längre orkade med. Och sen står det heller inte i bok om hur det var att leva tillsammans med honom. Och det var ju ett problem många gånger. Det är ju alltid så med särlingar. Ju större särlingar, desto svårare samlevnad. Och man måste veta, det är bara en sak man måste veta när man gör sig in i ett dylikt äktenskap. Man måste vara medveten om att han är nummer ett. Alltså den skapande kraften inom honom måste ges allt utrymme. Oavsett om det var dag eller natt, om det var nätter eller dagar, dygn som gick åt. Så fick man inte lov att, hur ska jag säga, man fick inte vara så pretentiös att man helt enkelt sa att nej, nu måste det vara slut, nu så lägger vi. Det är omöjligt. Man skriver inte på det sättet. Man arbetar inte så om man tillhör den kategori som Nils Ferlin. Alldeles självklart att det är omöjligt att på några få minuter karakterisera eller redogöra in noggrant för en människas liv. I synnerhet när det har varit så rikt och omväxlande som just Nils Ferlins liv har varit. Utan det är kanske klokast att jag går direkt på frågor som man har ställt mig i olika sammanhang. Sådär. Och vi ska kanske börja med det att
Nils Ferlin flyttade ut i landet. Vi hade gift oss 1945 i våren i februari. Och han hyrde en stuga då, eller vi hyrde en liten stuga då ute i Roslagen. Men bara ett par år senare så kom vi, så köpte han. Egentligen ingen, och inte allra minst jag själv, som kunde tänka, som vid tiden för giftermålet trodde att vi skulle komma att bo på landet. Men någonstans långt inne hade väl Nils tänkt sig det. Han skulle flytta från stan. Han ville bort från stan. När många år senare sagt, jag skulle inte ha överlevt ett år till klarat. Det hade jag aldrig klarat. Det hade jag aldrig överlevt. För därför flyttade vi ut i landet. Och han blev landsbogen, en skrivande och en läsande hemmansägare, som man säger. Till stor förvåning för andra, för grannar, så skötte han ju inte jorden. Men han skötte om jorden, för han arrenderade ut marken. Så att det blev nog ingenting som, det var en hävd, ett ord som var fullkomligt främmande för Nils Ferlin. Det är nog inga åkrar i Lägervall och så. Så frågar man mig ofta alltså hur det var att leva samman med Nils Ferlin. Och då vill jag för det första säga att det var en, han var en utomordentligt fin och klok kamrat. Han var en sån människa som verkligen man kunde hålla i hand om och gick. Du hade aldrig varit rädd i hans. Det var väldigt betecknande, till exempel människors beteende. Det skulle aldrig ha fallit någon människa in, någon man eller en mindre dam, att berätta någonting som man kan kalla en tvivelaktig historia. Det var en typ av samtal som aldrig ens nuddades vid. Det är bara en parentes alltså. Sen frågar man hur arbetade han dag och natt, eller hade han någon regelbundenhet? Han hade ingen regelbundenhet i sitt arbete. Det kunde gå långa perioder då han absolut inte rörde vid sina vers, som han sa. Alltså han tittade inte åt papper eller så. Han tittade inte åt sina papper. Men det betyder ju inte att han inte liksom tänkte på sin diktning. Han tänkte mycket, mycket ofta. Han tänkte intensivt. Antingen han var fiskade, det gjorde han ju mycket och gärna. Rodrag. Sen å andra sidan, när han arbetade mycket, mycket intensivt, då höll han på dag och natt. Dygn efter dygn efter dygn kunde han hålla på. Det var inget annat att göra än att koka kaffe. Så det blir rätt många. Det blir rätt många koppar på en natt. Så blev det ju morgon och solen grydde och han kanske vilade ett litet kort slag. Men fortsatte att arbeta. Jag minns en gång när jag satt ute på trappan och höll på med någonting. Jag tänkte han kunde kanske behöva lite ro, stillhet omkring sig. Telefonen var ju avkopplad. Jag var jacketur. Då kom han ut på trappan klockan 4 på eftermiddagen. Ja, egentligen borde man gå ut på sjön. stod han kvar
ett ögonblick,
men gick strax efteråt in och fortsatte med sina papper. För då fanns det ingenting som hette... Det finns ingen plats, ingen tid för fiske. Det var dock ett av hans stora nöje, sommarnöje. Sen frågar man hur han betedde sig alltså. Ja, så finns en, det finns ju otaliga historier om honom, hur han var som kamrat och så vidare. Jag vill understryka, jag vill berätta en liten historia. Men det är inte en historia. Han hade begåvats med ett stort stipendium av staten. Det var, han hade fått 10 000. Och det var ju ingen föraktlig summa. Det var tyst en lång stund. När telefonbudet hade kommit. Och så sa han, Henny, skulle du tycka om ett kylskåp? Och jag tycker det är en högst bedårande historia. För det visar ju hur han som verkligen aldrig behövde gå i källaren. Men han förstod vad det ville säga när det är mörkt då, kväll och så vidare. Gå ner i källaren som var ett stycke från huset. Praktisk sinne visar ju omtanken. Så det är det. Och så frågar man sig ofta, frågar man mig ofta, att vad sysslade han då med? Han läste oerhört mycket. Han läste hellre Dostojevskij än Kafka. Som man inte alls begrepp dugga. Och inte ens, som man inte tyckte var sådär förfärligt märkvärdigt. Kanske han är, men det var en Nils uppfattning att det var han ju inte. Sen läste han mycket gärna Simenon. Inte för brottets skull. Med miljöns och den oerhört kloka människoskildringens skull. Så att Simenon hörde till hans stora älsklingar. Sen frågar man mig också om Nils var mycket orolig. Och det är ju självklart att den personlighet som han med det utomordentliga känsliga nervsystemet, den oerhört vakna blicken, den mycket genomskådande blicken, var en orolig natur. Och då kan man ju bara säga det, att för att ta en lång historia kort, göra en lång historia kort. Depressionerna var mycket, mycket svåra. Men det gjorde ju inte så mycket, därför att det gick över. Och de första åren så förströdde han sig på olika sätt. Alltså han, då hade han ju stort umgänge och sådär. Så det var ju hotell Ferlin ungefär. Men de senare åren då drog han sig tillbaka mer och mer. Men då hade ju kroppslig värk, fysisk smärta tagit överhand. Det är inte så roligt med en svårt inflammerad blindtarm som ingen läkare ville. Eller uppfattade att det kunde vara en poet till och med kunde ha. En fysisk åkomma, det var ju alldeles otänkbart. För Stockholmsläkarna var han ju bara fallet Ferlin. Men faktum är att även en poet har en kropp. Och den kan angripas av någonting så hyggligt banalt som en blindtarm. Och det är det enda jag faktiskt gramser på läkarvetenskapen för. Han kom till exempel in på Karolinska en gång som ambulansfall. Man trodde då att det var gallan. Och man gjorde i ordning för gallsten. Och när det visade sig att Nils Johan Einar Ferlin icke hade något fel på sin galla, så knäppte det icke till i någon läkares hjärna så mycket att den kunde tänka sig. Man kanske skulle ta reda på 10 cm nedanför gallsten. Eller 15-20 cm nedanför gallsten. Han skrevs ut 8 år senare. 10 år senare. Hade doktor Lindström. Nej, han heter Rudström. Som numera är på Linköping. Alltså rätt överläkare. Han hade 2 segrar. 2 timmars arbete.
med att operera Nils blinda. Då hade den hunnit växa fast av fullhet innan med. För det är ju inte underligt om han tog till både så narkotika. Detta sagt som ett absolut försvar. Det finns alltså ibland fysiska orsaker till att en människa kommer att använda det ena eller det andra bedövningsmedlet. Varför man inte ska, kanske det kan vara skäl att inte så fort fördöma saker och ting. Ja, och jag har egentligen inte så riktigt mycket att tillägga. Han dog vid jultiden, kort före jul år 1960, så fick han hjärnblödning. Hans höger sida förlamades, men hjärnan var fullkomligt oskadd. Och det är hemskt att se en människa som alltid hade varit så rörlig som han var, men nu oerhört välutvecklade, vackert, man kan inte tala om skönhet manlig när det gäller män, men när oerhört vackra, välformade kroppen som hade, dels hade nu fördärvats av reumatiska åkommor, men spänsten och hållningen fanns kvar, att du ser denna människa så där helt och hållet bunden till ett sjukläger. Det var inget vidare. Men han repade sig. Och jag trodde nog, och trodde icke, att han skulle klara det. Det gick så bra tack vare mycket, mycket skickliga läkare och sköterskor på Mörby lasarett. Fortsattes på Samaritarhemmet i Uppsala. Tack vare deras omvårdnad så återfick han en stor del av sin rörlighet, så han kunde med gunghästar, med kryckhästars hjälp gå inom rummet. Han började att tro på ett nytt liv inom Norrbodas fyra väggar och lite utanför. Men det blev inte så. Han dog den 21 oktober 1961. Sen kan man lägga till att han väl sällan har varit så oerhört harmonisk som han var de sista månaderna i Uppsala. Det låter kanske tokigt att säga att han var bedårande. För det var han ju alltid. När han hade sina. När han var någorlunda frisk. Och han var ju en oändligt vaken och godhjärtad människa. Som verkligen tänkte på andra. Och jag tror att han fick gå bort just på det sätt som han helst av allt själv skulle ha velat, själv ville. Han fick lugnt somna in. Det fanns hos honom ingenting på den sista tiden av det där att kämpa emot och att döden var någonting skräckinjagande. Det var inte så. Döden blev den vän som han kanske under hela sitt liv hade längtat efter. Vi ska inte säga riktigt hela sitt liv, för det är inte så. Men som han många gånger längtat efter. Det kan ha varit redan i ungdomen. Och det var alldeles säkert så. Det var i mannaåldern. Och det var under sjukdomens svåra
dystra tider. När han blev äldre. Men nu så är det lugnt omkring. Och det är stilla. Och det som bäst av allt gläder mig, det är människornas oändliga, nästan kärlek till Nils Johan Einar Ferlin. Han lever som vän hos dem. Men vi ska inte bli ungdala, sentimentala. Det är inte meningen. Det var det värsta Nils visste. Därför ska jag be att få sluta det här lilla, korta föredraget med att läsa en av hans dikter. Jag ger mig inte in på något av hans stora paradnummer. Vem läser ingen annan som han? Och han, det finns ju gudskelov några skivor som han själv har läst in. Men jag ska läsa en annan. Jag ska läsa Looping the Loop. I narrens brokiga kläder, kullbytta och huvudstup, på dagarnas vita bräder, över nätternas svarta djup. I skräck för skräck som var före, och skräck som kom efter i driv. Utanför linje och snarare, jag rullade runt mitt liv. Kullbytta och huvudstup, kullbytta och huvudstup, på dagarnas vita bräder, över nätternas svarta djup. Vad hade jag så att värna? I lånad huvud och lump. Vad diktar du mig i stjärna? I stjärna och kaffesump. Du vackra sienarfröken. Till tack för min vita slant. Var lyser i går besöken? Min blixtrande diamant. Kullvitta och runt omkring. För allt och för ingenting. Vad diktar du mig i stjärna? Var blänkar min lyckoring? Må dalarnas grönska och skepp på böljorna gå. Men den som har intet att önska får leva sitt liv ändå. En dansare är jag på lina. Förlåtelse får jag till slut. De påfågelsfjädrarna mina ser ganska roliga ut. Kullbytta i hurrarop för frågan om alltihop. För dalarnas snö och grönska. I jordens loop.